Johannes 14.
We could turn to John 14.
Och vers 12.
Verse 12.
Vi börjar där.
Let's begin here.
Och vi ska alldeles strax be.
And we are, we'll pray.
Så Herre, vi tackar dig denna morgon.
So Lord, we thank you this morning.
Vi ber att du vill välsigna de tankar som vi delar.
And we pray that you will bless the thoughts that we share.
Herre, vi är väldigt tacksamma för de vittnesbörd och hälsningar vi fick.
Lord, we are so grateful for the testimonies and greetings that we received.
Tack att du är mitt ibland oss.
And we thank you that you are among us.
Tack att vår andliga potential är mycket större än vad vi tror.
And we thank you that our spiritual potential is much greater than we believe.
Och tack att du är så angelägen om att vi utvecklar den.
And that you really want us to develop it.
Det är därför vi ber idag, Jesus, att ditt ord skulle få fäste i våra hjärtan.
And that's why we pray today that your word will be established in our hearts.
Så att vi verkligen kan bli uppbyggda.
So that we can be edified.
Och växa i nåd och kunskap.
And grow in grace and truth.
I andra Petrus 3:18.
In 2 Peter 3:18.
Vi ber att du vill välsigna ditt ord.
We pray that you will bless your word.
Och din tjänare som framför dig.
And your servant who will speak it.
I ditt namn, amen.
In your name, amen.
Så, Johannes 14.
So in John 14.
Och vers 12.
Verse 12.
Amen, amen, säger, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, till jag går till Fadern.
Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father.
Vi talade om det här lite grann tidigare.
We were talking about this earlier.
Vi predikar från Lukas kapitel 4.
We preach from Luke chapter 4.
Verserna 16 till och med 30.
Verses 16 to 30.
Där Jesus ställer sig upp i synagogan i sin egen hemstad.
Where Jesus is rising in the synagogue, rises up in the synagogue in his hometown.
Och i verserna 18 och 19.
And then in verses 18 and 19.
Så talar han om vad Messias ska göra när han kommer.
He speaks about what the Messiah will do when he comes.
Och han talar om att han ska hela.
He says that he will heal.
Och han talar om att han ska öppna ögonen för de blinda.
And that he will open up the eyes of the blind.
Och han talar om de som är fångna ska bli fria.
And that those who are captives will be set free.
Och för Israel så var det helt och hållet ett fokus på riket.
And for Israel the focus was completely on the kingdom.
Att Messias skulle komma och återupprätta nationen.
That the Messiah would come and establish the nation.
Och när han har återupprättat nationen så ska han kasta ut romarna.
And when he had established the nation, he would throw out the Romans.
Och att människor fysiskt skulle få tillbaka sin syn.
And that people would get their sight back physically.
Så de hade en helt och hållet fysiskt naturell tolkning.
So they had their interpretation was completely physical, natural.
Men Jesus talar om en annan helande.
But Jesus was speaking about a different kind
of andligt helande.
A spiritual healing.
Som är viktigare än det fysiska.
Which is more important than the physical.
Vi kan be för ett fysiskt helande.
We can pray for a physical healing.
Men mycket viktigare är ett andligt helande.
But a spiritual healing is much more important.
Vi vill gärna ha vår syn.
We want our sight.
Jag hörde precis om en nära släkting till mig som var tvungen att operera ögonen.
I just heard about a close relative of mine who had to operate the eyes.
En äldre person.
Was an older person.
Som förmodligen kommer att förlora synen på åtminstone ett öga, kanske båda.
And this person will lose the eyesight, maybe on one eye or both maybe.
Och visst vill vi ha syn.
And we want to see.
Men samtidigt.
At the same time.
Så behöver vi ha en andlig syn.
We also need a spiritual eyes.
Människor behöver få sina ögon öppnade andligt.
People need to have their eyes open spiritually.
Och det var det Jesus talade om.
And that's what Jesus spoke about.
Han sa, visst kommer riket.
He said, yes, the kingdom will come.
Men inte riktigt än.
But not quite now.
Därför att först ska jag bygga min församling.
Because first of all, I will build my church.
Och den församlingen ska gå långt bortom Jerusalem.
And the church will extend far beyond Jerusalem.
Den kommer inte att stanna med det judiska folket.
And it won't stay with the Jewish people.
Judarna är utgångspunkten.
The Jews are the starting point.
Grunden for alltihopa.
The foundation of it all.
Frälsningen kommer genom Israel.
And salvation comes through Israel.
Men den stannar inte där.
But it doesn't stay there.
Nu ska ni gå till hela världen.
And now you go to the entire world.
Alla hedningarna ska bli inkluderade.
And all the Gentiles will be included.
Och han säger här att det var detta som Messias skulle göra.
He's saying that this is what the Messiah will do.
Och han gjorde det verkligen.
And he really did it.
Han öppnade ögonen på de blinda fysiskt.
He opened the eyes of the blind people.
Och visst gjorde han mirakler bland.
And he did perform miracles among them.
Men han talade om en ännu större mirakel.
But he was speaking about an even greater miracle.
Nämligen att hela människans fallna stånd.
Which is to heal the fallen state of man.
Och vi vet hur det sker.
And we know how it happens.
Genom den nya födelsen.
Through the new birth.
Genom att tro evangeliet.
And by believing the gospel.
Som går ut fritt i denna värld.
And this will come freely to this world.
Och det är vi som bär ut det.
And we carry it.
Så han talar om detta.
And he spoke about this.
Men vi vet att Jesus var begränsad.
But we know that Jesus was limited.
I sin mänsklighet.
In his humanity.
Han var den andra personen i treenigheten.
He was the second person of the Trinity.
Och som Gud har han inga begränsningar.
And as God he has no limits.
Men han valde att bli begränsad.
But he chose to be limited.
Genom att bli en man.
By becoming a man.
Och han gick i området.
And he was in the area.
I Jerusalem.
He walked around in the area.
In Judea.
In Judea.
Och i Samarien.
And in Samaria.
Och han hade budskapet.
And he had the message.
Men vi vet också vad som hände.
And we know what happened.
Han blev vårt offerlamm.
He became the our sacrificial lamb for
han
us.
Han gav sitt liv för oss.
And he gave his life for
han
us.
Han dog på korset för oss.
And he died on the cross for
och
us.
Och när han gjorde det.
And when he did.
Och han hade fullbordat verket.
And he had finished the work.
Och han hade stigit upp till Fadern.
And he had ascended to the Father.
Och han sände den helige ande att komma och bo i oss.
And he sent the Holy Spirit to live in us.
Så vet vi också att han har en annan kropp.
We know that he has another body.
En kropp som vi kallar för församlingen eller kyrkan.
And this body we call the church.
Det är vi som utgör de här lemmarna.
We are the members.
Och det är därför det står här i Johannes 14.
And that's why it says here in John 14.
Och vers 12.
Verse 12.
Att den som tror på mig ska utföra ännu större gärningar.
That he who believes in me will do even greater things.
Och det är inte större gärningar i bemärkelsen att det är mer spektakulära tecken under.
Not in the sense that it's like more spectacular things and miracles.
Men vår sfär av inflytande kommer att vara större.
But our sphere of influence will be greater.
Därför att den här kroppen är inte begränsad till Jerusalem.
Because this body is not limited to Jerusalem.
Eller det här lilla området i Mellanöstern där Jesus rörde sig under dryga 30 år.
Or this small area in Israel where Jesus was walking around for 30 years.
Den här kroppen finns över hela världen.
But this body extends over the entire world.
Och om vi nu är hans instrument.
And if we are his tools,
att bära ut de goda nyheterna,
to bring the good news,
att tjäna en fallen värld,
and to serve a fallen world,
med evangeliet,
with the gospel,
med goda nyheter,
with good news,
då vet vi också att den här kroppen behöver vara sund.
Then we know that this body needs to be healthy.
Och det är det vi ska tala om idag, att bevara Kristi kropp sund.
And that's what we will speak about today to you keep the body of Christ healthy.
Vi ska titta på några olika punkter.
And we'll look at a few points.
Och det första jag vill nämna.
And the first thing I want to mention.
Och det känner vi säkert alla till.
And I'm sure we all know about it.
Att det finns många osunda kristna.
That there are many unhealthy Christians.
Människor använder ofta det här som en ursäkt.
Many people use it as an excuse.
Man säger att jo, men visst, jag skulle gärna tro, men eftersom de kristna är som de är så tänker jag inte tro.
And they say, well, I would like to believe, but since Christians are the way they are, then I can't believe.
Visst har kristna, och så kallade kristna, orsakat mycket skada under åren.
Yes, Christians and so-called Christians have caused much damage.
Människor har haft en iver att göra vissa saker.
People have been eager to do certain things.
Men man kanske inte har haft den andliga hälsan som man önskar.
But maybe they didn't have the spiritual health that could be necessary.
Men ni vet också hur kyrkan har blivit en institution.
And you know that church has become an institution.
Man möts på en viss plats.
You meet in a certain place.
Viss tid.
A certain time.
Och inget fel på det.
And that's not wrong.
Men det stannar inte där.
But that's not enough.
Vi är inte begränsade till några ritualer, ingenting så.
We're not limited to rituals or things.
Den första församlingen såg inte ut så.
And the first church didn't look like that.
Den första församlingen gjorde två saker.
The first church did two things.
Den samlades.
It met.
Och den skingrades.
And it separated.
Scattered, kan man säga. Men man träffades i hemmen.
But they met in the homes.
För att instruera varandra.
To instruct each other.
För att studera.
To study.
För att be.
To pray.
Man använde i all enkelhet de gåvor som Gud hade gett.
And in all simplicity they used the gifts that God had given.
Och man betjänade varandra för att frigöra varandra att tjäna på olika områden.
And they ministered to each other to set each other free to serve in different areas.
Och när man hade gjort det.
And when they had done this.
Ja, då gick man ut.
They went out.
Och berättade de här sakerna.
And they told these things.
Så församlingen kan man säga som en lunga.
So the church is like a lung.
Man andas in och man andas ut.
And you breathe out.
Man samlas för att byggas upp.
You meet to be built up.
Och man skingras för att föra ut budskap.
And you are scattered to bring the message out.
Och vad är det då som karaktäriserar de kristna.
So what characterizes the Christians?
Är det kunskapen?
Is it knowledge?
Är det budskapet man har?
Is it the message?
Men faktum är att i Johannes 13.
But actually in John 13.
Vi är i 14 nu så vi kan backa bara lite grann.
Back a little to chapter 13.
Så Johannes 13 och vers 34.
Verse 34.
Ett nytt bud ger jag att ni ska älska varandra så som jag älskat er ska ni också älska varandra.
A new commandment I give to you that you love one another as I have loved you that you also love one another.
Och vers 35.
And verse 35.
Om ni har kärlek till varandra.
By this.
Okej, jag läser hela versen. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar.
By this all will know that you are my disciples if you have love for one another.
Så han säger att det som gör att kristna känns igen som kristna.
So he's saying that the way to recognize a Christian
är faktiskt manifestationen av Guds kärlek.
Is that God's love is manifested.
Och det är en väldigt speciell kärlek.
And it's a very special love.
Grekiskan har fyra olika ord för kärlek.
And the Greek has four different words for love.
Många språk har bara ett.
Many languages has only one.
Men det är ord one. Som används här.
The word used here.
Det betyder en kärlek som inte förväntar sig eller kräver rättare sagt ett gensvar.
Yeah, it is a love which doesn't demand a response.
Den mänskliga, världsliga kärleken.
The human worldly love.
Behöver inte vara felaktig.
May not be wrong.
Det finns många goda människor som älskar.
There are many good people who love.
Men det finns alltid ett villkor involverat.
But there's also always a condition to.
Men Guds kärlek har inget villkor.
But the love of God has no condition.
När Jesus dog på korset.
When Jesus died on the cross.
Så gjorde han inte en liten undersökning först.
He didn't check things out first.
Jag undrar hur många som kommer att tro på det här.
I wonder how many people believe in this.
Ja, det måste ju bli åtminstone halva befolkningen, annars är det inte lönt.
At least half the population, otherwise it's no good.
Han vill ha ett gensvar.
He wants a response.
Men han kräver inte ett gensvar.
But he doesn't demand a response.
Och jag tänkte på detta.
And I was thinking this.
Att när den här kärleken är manifesterad.
That when this love is manifested.
I oss och bland oss.
In us and among us.
Då vet folk att vi är hans lärjungar.
Then people know that we are his disciples.
Och jag vet inte hur många som har gett det här vittnesbördet.
And I don't know how many gave this testimony.
Att det är just den här kärleken som på något sätt har brutit ner de här murarna som finns.
The love that pulled down the walls.
När man kommer in i ett sammanhang.
In some context.
Man blir liksom övertagen av den här kärleken.
That you're like taken over by this love.
Och det är någonting fantastiskt.
And it's something amazing.
Den tidiga kyrkan förlitade sig egentligen på, ska vi säga, ett tvåbent vittnesbörd.
The early church really rested on a testimony on two legs.
Det var proklameringen
is the proclamation
av de goda nyheterna.
Of the good news.
Kerygma i grekiska.
Kerygma in the Greek.
Det är just den här att proklamera sanningen.
It is to proclaim the truth.
Men sen finns det ett annat ord som är koinonia.
And then is koinonia.
Som egentligen översätts med gemenskap.
Which is really translated fellowship.
Och det var just den här kombinationen.
And it's actually this combination.
Av proklamering och gemenskap.
Of proclamation and fellowship.
Som gjorde att en kärlekshungrig hedna värld drogs till den här budskapet.
Which attracted this the Gentile world to this message.
Ungefär som barn dras till en godisaffär.
It's like children who are drawn to a candy shop.
Så man liksom, det var attraktivt, det var annorlunda.
It was something attractive, something different.
Det fanns många olika läror.
There were many different teachings.
Många olika mästare som vandrade omkring och hade en grupp som följde dem.
Many masters were walking around and they had people following.
Så att liksom, vad är det här för en ny lära, sa man i Aten till Paulus.
And to Paul, in Athens they said to Paul, what kind of new teaching is
ja,
this?
Ja, vi kan väl ge honom några minuter.
Let's give him a few minutes.
Som vi brukar göra med alla andra också.
Like we usually do with all the others too.
De var vana vid nya läror som flöt igenom.
They were used to new teachings that were floating about.
Men det fanns en gemenskap där.
But they had a fellowship there.
Som de inte hade sett tidigare.
Which they hadn't seen before.
Det fanns en kärlek där.
And there was love there.
Som de inte hade upplevt tidigare.
Which they hadn't seen before.
Det här gjorde någonting.
And this had caused something.
Och trots allt detta, trots förföljelserna som de hade, så växte församlingen.
And despite this and the persecution they met, the church grew.
Men hur mycket av det ser vi idag?
But how much of this do we see today?
Men jag har varit många gånger i kyrkor och man går in och sätter sig någonstans.
Many times I've been to churches and you come in and you sit down.
Man sitter där, man går igenom ritualerna.
And you sit there and you go through the rituals.
Man går ut.
And then you leave.
Ingenting har hänt.
Nothing has happened.
Jag har inte fått svar på mina frågor.
I got no answer to my questions.
Jag har inte blivit liksom tilltalad person.
I had no personal word.
Jag har inte sett och förstått att kyrkan är en levande organism.
I haven't seen and experienced that the church is a living organism.
Där människor har gåvor.
Where people have gifts.
Genom vilka man betjänar varandra.
And through these you serve and you minister to each other.
Vi blir uppbyggda.
And we are edified.
Så att har man gjort det, har man missat den poängen.
And if you miss this point.
Då har man inget skydd för en hälsosam kyrka.
There's no protection for a healthy church.
Och vi får ett försvagat vittnesbörd.
And we have a weakened testimony.
För kom ihåg att vittnesbördet hade två ben.
Because remember that this testimony was on two legs.
Det var proklameringen.
It was the proclamation.
Men det var också gemenskap.
But also the fellowship.
Och jag tänkte på detta.
And I was thinking of this.
Hur viktigt det är.
How important it is.
Att kyrkan är sund.
That we have a healthy church.
Vi kan inte använda det som en ursäkt.
We can't use it as an excuse.
De kristna är inte som de bör.
Well, of course the Christians are not the way they should be.
Men vi är inte heller som vi borde vara.
But then we are not as we should be either.
Så det är helt okej.
So that's okay.
det är inte de kristna vi tror på.
We don't believe in the Christians.
Det är Jesus vi tror på.
But we believe in Jesus.
Men den andra punkten som jag vill nämna.
And the second point I want to take, I want to mention.
Vi ska uppfylla Kristi lag.
It is that we should fulfill the law of Christ.
Och i Galaterbrevets sjätte kapitel.
And in Galatians 6.
Och den andra versen.
Verse 2.
Så står det att bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.
Carry each other's burdens and you fulfill the law of Christ.
Här har vi en annan lag. Det är de 10 budorden.
This is another law, not just the 10 commandments. Yeah.
Och det är kärlekens lag.
And it's the law of love.
En lag som är skriven på våra hjärtan.
A law that is written on our hearts.
Och när vi tänker på ett land som Sverige.
And when we think of a country like Sweden,
som är väldigt välutvecklat när det gäller välfärdssystem och annat,
which has a very well-developed welfare system.
Då kan man tänka sig att är verkligen den här versen relevant för oss?
Then you might think, is this really a verse that is relevant to us?
Det finns alltid någon som tar hand om oss om vi nu har några problem.
Someone will always take care of us if we have some problem.
Det verkar som att allt är genomtänkt.
It's like everything has been thought of.
Har jag det problemet så ringer jag dit och dit.
If I have this problem, I call that place.
Går jag igenom någonting annat så liksom, det finns alltid någonstans som man är omhändertagen.
Whichever end of, there's always a place where people take care of you.
Och det är så intressant att man vill vara oberoende.
It's so interesting that you want to be independent.
Alla ska vara oberoende av alla.
We should all be independent of each other.
Därför att beroende är på något sätt någonting som betraktas som dåligt.
Because to be dependent is seen as something bad.
Så man har organiserat allt så väl så att alla ska kunna vara oberoende.
So they organized everything so well that we can all be independent.
Männen ska vara oberoende av kvinnorna och kvinnorna från männen.
Men should be independent of women and
barnen ska inte
men.
Vara beroende av föräldrarna.
And the children should not be dependent on
ingen
parents.
Ska vara beroende av någon.
No one should be dependent on
men
anyone.
Vem blir jag beroende av?
But then who will I be dependent on?
Staten.
The state.
Det är för att det är staten som ser till att vi får alla de här grejerna.
Because the state gives us all these things.
Och vet ni, vi får inte alla de här grejerna.
You know, we don't really get all these things.
Vi lever absolut inte i ett perfekt samhälle.
We don't live in a perfect society.
Det samhälle som man har pushat fram här, det håller på att knaka i fogarna.
And this society that they have been pushing to get, that this society is now cracking up.
Därför att det utopiska samhället utan Gud har ingen framtid.
Because a utopian society without God has no future.
Det spelar ingen roll om det är vänster eller höger politiskt.
It doesn't matter if it's politically on the left or on the
vägen
right.
Vägen ut ur krisen går inte till höger eller vänster.
The way out of this crisis is not to the left or to the right.
Den går först neråt.
But it, to begin with, goes down.
På våra knän.
On our knees.
Mm. Och sedan går den uppåt.
And then it goes up.
Till här.
To the Lord.
Därifrån kommer vår räddning och vår hjälp.
And from him we have our salvation and help.
Så finns det bördor att bära?
So, are there burden to carry?
Absolut.
To carry? Yes, of course.
Samhället kan inte ta hand om de sakerna, även om det tycks se ut så ibland.
Society can't deal with all these things.
Så det finns en
it looks like it
sometimes. Speciell lag.
So there's a special law.
En kärlekens lag.
A law of love.
Guds kärlekslag.
The law of God's love.
Och den uppfylls i oss.
And this is fulfilled in us.
När vi har koinonia.
As we have koinonia.
Det vill säga gemenskapen med varandra.
Which is fellowship with each other.
Det är ingenting som vi kan liksom bygga ihop.
It's nothing that we can build.
Det är bara någonting som vi kan inse och erkänna att det redan har gjorts.
It's just something that we can accept that it has been done.
Cindy talade förut om mångfald.
Cindy was speaking about diversity.
Och sedan enhet i mångfald.
And then unity in diversity.
Och det är det som Efesierbrevet säger, fjärde kapitel.
And that's what Ephesians says in the fourth chapter.
Och jag tror det är den tredje versen.
And I think it's in verse 3.
Det står att bevara enhet.
It says keep the unity.
Står det inte att skapa enheten?
It doesn't say create unity.
Det förmår vi nämligen inte.
Because we can't do that.
Men vi kan bevara en enhet som vi redan har.
But we can keep the unity that we have already.
Och i den enheten.
And in this unity.
I denna kropp.
In this body.
I församlingen.
In this church.
Så finns det bördor.
There are burdens.
Och det står att vi kan bära varandras bördor.
And it says that we can carry each other's burdens.
Och min tredje punkt här.
And my last point here.
Nej, tredje. Jag har faktiskt fyra idag.
My third point. Jag tycker det är tre.
Ja, okej. Så, återupprättandet av koinonia.
The restoration of koinonia.
Och när vi ser sann väckelse.
When we see true
revival. Som inte bara byggs på känslor,
which is not only built on feelings,
utan verkligen bygger på Guds ord som grund,
which is really built on the word of God as the foundation.
Så ser vi alltid att den här saken också finns, att vi bär varandras
bördor. We see this thing always, that we carry each other's burdens.
Och jag tänker på hur många bördor som finns.
And I was thinking of how many burdens there are.
Människor har bördor.
People have burdens.
Och vi tänker ibland liksom att de här bördorna, det är någonting vi skäms för.
And sometimes we are ashamed of these burdens.
Liksom att jag har en börda, men det är ju ett svaghetstecken.
I have a burden, but this is a sign of weakness.
Så borde jag verkligen säga det?
Should I really say it?
Borde jag verkligen, men liksom, och så behåller vi det för oss själva.
And then we keep it to ourselves.
Men Gud har en plan.
God has a plan.
En fantastisk plan.
An amazing plan.
Att bygga upp oss.
To edify us.
Att göra oss till någonting speciellt.
To make us something special.
Och jag tittar på klockan nu. När börjar jag egentligen bli det? Är det någon som kommer ihåg? Nej, okej. Det är inte någon som har varit och dragit fram den nu.
Looking at the clock there.
Jag berättade en gammal historia.
Someone changed the clock.
Som faktiskt var i Atlanta.
And this was to the story about in Atlanta actually.
Och det var en missionskonferens. Sann historia.
This is a true story from the missions conference.
Det var en äldre man som gick upp, han var missionär.
It was an older man, he went up. He
was a missionary. Och han berättade.
And he was talking and talking and talking.
Och det gick så länge. Och helt plötsligt tittade han upp och sa, men oj vad klockan var mycket.
And then he looked at the clock and said, oh, it's so late.
Och det är en annan farbror som skriker ute i publiken.
And there was another old man in the audience who was crying.
Alltså, bry dig inte om klockan där. Titta där borta, där är en kalender istället.
He said, don't look at the clock, look over there, that's the calendar.
Jag menar liksom, det handlar inte om minuter eller timmar, det handlar om dagar och veckor här.
So he meant it wasn't about hours and minutes, but it was days and weeks.
Jag hoppas att det inte är lika illa.
I hope it's not as bad with me.
Så, men jag tänkte på detta.
I was thinking of this.
I första Mosebok 17.
In Genesis 17.
Och vers 1.
Verse 1.
Så står det att Abraham, eller Gud uppenbarar sig för Abraham.
It says that God revealed himself to Abraham.
Och han säger, vandra inför mig.
And he said, walk before me.
Och var fullkomlig.
And be perfect.
Det här var 24 år efter att Gud hade uppenbarat sig för honom första gången.
And this was 24 years after God revealed himself to him for the first time.
Och det är väldigt intressant att se ett speciellt ord här.
And it's very interesting to see one word specially.
Att vandra inför.
To walk before.
Och det här ordet för inför.
To walk before.
Det är på hebreiskan.
Is in Hebrew.
Ett ord som man skulle kunna säga att vandra och se på mitt ansikte.
Yeah, you could translate it like walk and look at my face.
Och det är samma ord som används i andra Mosebok kapitel 20.
And the same word is used in Exodus chapter 20.
Och vers 3.
Verse
3. Där det står att vi inte ska ha några andra gudar inför annat än Gud själv.
Where it says you should have no other gods than me.
Och där skulle vi kunna översätta det som att låt ingen annan gud hamna mellan mitt ansikte och ditt ansikte.
And we could translate it, let no other god come between my face and your face.
Så med andra ord, när vi vandrar inför Gud.
So in other words, when we walk before the Lord.
Så innebär det att vi har ögonkontakt med honom.
It means that our eyes are fixed on him.
Vi ser honom.
We see him.
Och han talar till oss.
And he speaks to us.
Vi vandrar inför honom.
And we walk before him.
Men om jag har en avgud.
But if I have an idol.
Då är det någonting som kommer in mellan mig och Gud.
It's something that comes in between me and God.
Och jag ser inte längre på honom.
And I don't see him anymore.
Så han säger till Abraham, vandra inför mig.
So he says, walk before me.
Ha ögonkontakt med mig.
Have an eye contact with
me. En oavbruten sådan.
Have an that is not broken.
Låt ingenting annat komma in emellan.
Let no other thing come in between.
I första Mosebok 25.
And in Genesis 25.
Vers 8.
Verse 8.
Så står det att Abraham dog.
It says that Abraham died.
Så står det att han var mätt på livet.
And it says he was satisfied with life.
I en del översättningar så översätts det med full av år.
And in some translations it says full of years.
Och vad innebär detta?
And what does it mean?
Jo, att han var så nöjd med det som Gud hade gjort i hans liv.
Means that he was so content with what God had done in his
life. Var det ett perfekt liv?
Was it a perfect life?
Absolut inte.
Absolutely not.
Hade han problem?
Did he have problems?
Ja, visst hade han det.
Yes, he did.
Absolut inte på det sättet, men han såg Guds trofasthet.
But he saw the faithfulness of God.
Och det är det som vi också gör.
And that's what we do as
när
well.
Vi ser tillbaks på det här.
When we look back on it.
Gud har kallat oss.
How God has called us.
Och människor går igenom så många problem.
And people go through so many problems.
Jag samtalade med en person nyligen.
I recently spoke to one person.
Och liksom de å ena sidan så förlitar man sig på läkarvetenskapen.
And on one hand you trust in science and medical science.
Och vi tror på läkare, vi tror på medicin, det är inte det frågan om.
We believe in doctors and medicine of course.
Men här liksom en väldigt tilltro på det här.
But this person had such faith in this.
Sen helt plötsligt så blir de introducerade till alternativ medicin.
And then they are introduced to this alternative medicine.
Ja, liksom nu är det helt plötsligt yoga och mindfulness och alla de här grejerna.
So it's like yoga and mindfulness and all these things.
Ett erkännande av den andliga aspekten.
A recognition of the spiritual aspect.
Men ett förnekande av lösningen på människans problem.
But denying the solution to the human problem.
Så nu är man liksom dragen mellan den ateistiska läkarvetenskapen.
They are sort of pulled between the medical atheistic medical science
och den andliga alternativen.
And the spiritual alternative.
Och vad är lösningen?
And what is the solution?
Vad är det som vi behöver?
And what do we need?
Vad är det som är alla människors gemensamma problem?
What is the common problem that all people have?
Inom psykologin så brukar man tala om två saker.
In psychology they usually speak about two things.
Man vet det, man ser det.
You know it and you see it.
Men man har kanske inte den rätta lösningen.
But maybe they don't always have the true solution.
Men kärlek.
But it's love.
Att få bli älskad.
To be loved.
Och att få älskad.
And to love.
Och sedan att ha betydelse.
And then it is to be important.
Att jag har en plats.
That I have a place.
Det är de två grundläggande behoven som alla människor har.
And that's the most basic needs that all human beings have.
Och den här världen kan liksom på ett halvdant sätt möta de behoven.
And this world can meet these needs in not too bad way.
Men man kan inte riktigt fullt ut göra.
But they can't do it, go all the way.
Men Kristi kropp kan det.
But the body of Christ can do that.
Därför att där finns Guds kärlek manifesterad.
Because that's where we have the love of God manifested.
Och där finns också vår betydelse.
And that's where we have our importance.
Kärleken vet vi om.
We know about love.
Han älskar oss först.
He loves us first.
I 1 Johannes 4.
In 1 John 4.
Verserna 17-19.
Verses 17-19.
Och nu kan vi älska honom tillbaka.
And now we can love him back.
Vi gensvarar till hans initiativ.
So we respond to his initiative.
Men också.
But also.
Vi har betydelse.
We have importance.
Vi är unika lemmar.
We are unique members.
I 1 Korinthierbrevet 12-27.
In 1 Corinthians 12-27.
Unika lemmar.
We are unique members.
Unika gåvor.
Unique gifts.
Och det är användandet av dessa gåvor som vi har betydelse.
And when we use in the use of these gifts we have our importance.
Ingen kan ta min plats.
I mean, no one can take my place.
Som det är i världen.
As it is in the
där kan vi bli ersatt av någon som begär mindre lön och gör jobbet snabbare än mig.
In the world we can be replaced by some other person who demands less pay or can do my job more quickly.
Vi tjänar varandra.
But we serve each other.
Och på grund av kalender, klockan menar jag.
Because of the calendar or actually the clock.
Så hoppar jag över den fjärde punkten.
I skip the fourth point.
Vad var den nu då?
What was the fourth point?
Vi tar den sen.
I will take it later.
Men jag tänkte bara på det.
But I was thinking of this.
Vi tjänar varandra.
That we minister to each other.
Genom fottvagning.
By washing out each other's feet.
Men vad innebär det att tvätta varandras fötter?
But what does that mean to wash each other's feet?
En man sa så här en gång.
One man said this once.
Att när vi tvättar varandras fötter.
When we wash each other's feet.
Så måste vi vara noga med temperaturen på vattnet.
We must really think about the temperature of the water.
Så han sa ibland så är vi så kalla och bittra.
Sometimes he said we are so cold and bitter.
Att vi använder iskallt vatten för fotvård.
That we use the ice cold water when we wash each other's feet.
Ibland är vi så arga och temperamentsfulla att vi försöker att skolla folks fötter i vatten.
And sometimes we are so angry and temperamental that we try to burn the person's feet in
so,
the water.
Det handlar inte om att bara tvätta fötter.
So it's not just about washing feet.
Det handlar om att vattnet måste vara rätt temperatur.
But the water must also have the right temperature.
Det vill säga vi måste göra det med rätt inställning.
Which means that we must have the right attitude.
Så bevara Kristi kropp sund.
So keep the body of Christ healthy.
Och det gör vi genom att leva och tjäna honom.
And this we do through living and serving him.
Och den här kärleken, den blir manifesterad.
And this love is manifested.
På ett fantastiskt
sätt. In an amazing way.
Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
Du välsignar dem för våra hjärtan.
That you will bless them to our hearts.
Vi ber att du bygger upp oss.
And that you will edify us.
Vi ber att du ger oss vishet inför den kommande veckan.
And that you will give us wisdom for the week ahead of us.
Vi ber för evangelisationen i eftermiddag.
And we pray for the soul winning this afternoon.
Vi ber för Cindy och Vicky när de återvänder imorgon.
And we pray for Cindy and Vicky as they are returning tomorrow.
Vi ber för deras organisation och det arbete som de står i.
And we pray for their organization and the work that they are doing.
Och Jesus, vi ber bara för att vi skulle förstå vad det innebär att ha en sund kropp.
And Jesus, just pray that we will understand what it means to have a healthy body.
Det vill säga alltså Kristi kropp.
Which is, I mean, the body of Christ.
Vi ber att du talar till oss om detta.
And we pray that you will speak to us about it.
I ditt namn. Amen.
In your name. Amen.
Okej, jag tror att vi gör så.